Det här är alltså inför bästa gästavsnitt. Pepsin.
Ja, det är det. Men det är också den bästa Pepsin. Dagen efter Pepsin. Där brukar jag välja ibland raspberry. Eller lime. Bara för att liksom få någon, lite extra sådär. Men nu är det bara en vanlig Pepsi Max.
Nu stänger du ner gårdagskvällen och tittar inte bakåt.
Nu kollar vi framåt. Jag brukar göra så. Det är alltid det bästa man kan göra. Fan vad god den är, Gustav.
Verkligen. Ja. Superproducent Kim Hysén kan också ta sig en liten inför gästavsnitt Pepsi.
Kan han definitivt göra.
Rulla igång introt och sen så kör vi med Per Jarle Hägglund. Ska vi säga någonting om igår? Jag kan knappt titta på dig.
Nej.
Idag.
Nej. Nej.
Thomas Partey, är det där vi tänker på? Nej.
Eller har alltså det finns ju en Thomas Partey till Arsenal och så finns det en Thomas Wilbacher Partey från igår. Vi var på byn igår.
Jaha, så pass ja. Härligt.
Och så var vi på finalinspelningen Alla mot alla i Filmhuset.
Fråga oss inte hur det gick, för det får vi inte säga. Nej,
nej. Det ska vi absolut inte säga. Men Thomas, alltså tänk dig, om jag hade bett dig gissa på 1000 saker som Thomas gjorde för att bli ombedd att lämna, så hade du inte gissat rätt vad som hände.
Det är ganska intressant.
Ja. Hur som helst, nu sitter vi här.
Ja. Ja. Nej, det var
nu är det fokus på Norge.
Det är det. Ja. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Vi har idag en gäst i form av Per Jarle Hägglund.
Härligt. Tusen tack för att vi kommer.
Det är säkert många av våra norska lyssnare som inte behöver någon vidare närmare presentation av dig, men jag tänker för alla våra hundratusentals svenska lyssnare som inte vet vem du är. Hur låter en kort presentation av dig själv?
Hvis du följde med på Eurotalk för ganska många år sedan, så var jag den som satt med svärde på måndagar och slaktade ner allt som hade skett i helga som var. Och hade mycket krangling med Marcus Birro och Erik Niva och diverse. Så,
fina Eurotalk-tider
var det. Fina gamla goda tiden med Eurotalk där på måndagsmorgningar.
Och det var faktiskt någon, eller ganska många, som skrev till oss här på Twitter och uppmärksammade oss på något legendariskt bråk mellan dig och Niva. Och så tänkte jag, för att Erik Niva gästade Testa Stör i morse, jag vet inte om det avsnittet är ute när ni hör det här, men så tänkte jag, kan det bli så att Per Jarle och Niva möts i studiodörren och så är det ont blod mellan dem och så har man inte koll på det. Är det här någonting du minns?
Ja, jag husker ju det då. Men inget ont blod. Vi har mötts flera gånger efterpå, så det är inget problem.
Ah, okay. Det går väl att säga att du är någon slags norsk version av Jesper Husfeldt. En väldigt högprofilerad kommentator med fokus Italien och Serie A.
Ja, jag kan köpa den. Jag lärde väldigt mycket om Jesper det första året jag hade på Kanal Plus. Jag hade faktiskt Jesper som guide på öret. Där man brukar ha för exempel lite engelsk eller lite italiensk. Så hade jag Jesper på öret för att tonefall och det han sa. Så Jesper har jag lärt väldigt mycket av. Och nu är vi då kollegor med att vi gör samma liga igen. Och Strive och Seymour och Sverige, vi jobbar väldigt gott i lag.
Och nästan uteslutande Serie A har varit huvudfokus sedan början av 2000-talet. Nu jobbar du på Strive, boendes i Stockholm, Värmdö.
Yes.
Saknar man Norge eller har Nej. Du tagit Sverige och Stockholm och det här fantastiska landet helt och fullt till hjärtat?
Det här ska leva, det här ska bo, det här vi ska dö. Absolut. Nej, ett stort trivs i Sverige. Det är helt fantastiskt här. Och vi bor ute på Värmdö och har breathing space för barnen, mina tre söner och... Det är fint att dra på besök till Norge, men det är ingenting bortsett från det som jag verkligen savnar.
Tre söner, jag har tre döttrar. Är det fullt fokus på fotboll även i familjen Hägglund?
Det är väldigt mycket logistik, absolut. Och det är inte bara fotboll, men det är en massa idrott. Alltså, det är att få vardags de pusselbitarna att gå ihop, det är en utfordring.
Helt det rätt. Finns ju ingen plats i hela världen som är så full på klubbar som Nacka-området. Det finns 1 miljard fotbollsklubbar i det området.
Ja, det ser man bara på det yngste kullet, Marius, min yngste son. Det är 100 spelare bara på det kullet där. Och de är 5 år. Så det krävs väldigt mycket tränare som brukar sin egen tid, och det är ganska svårt ute på Värmdö med Bo och Värmdö IF och Gustav Sperga och alla de klubben.
Nu är du farligt nära att talla på
09
gänget som sitter
i utrustningsbåset
sen senaste avsnittet.
Det har vi aldrig gjort.
Det är ju såklart ingen slump att Per Jarle gästar oss just idag. Imorgon kvalar ju nämligen Norge mot Serbien i vad som är en playoff-semifinal. Vinnaren i den här matchen möter segraren mellan Skottland och Israel i då en final till nästa sommars EM-slutspel som spelas då om en dryg månad i den landslagssamlingen. Hur stor är den här matchen imorgon i Norge?
Största matchen i vår tid, helt klart. Det är en kamp, det är inte hjemme-bortemöte, det är en kamp. Och man tänker ju också att vi får inte publikum på det här uppgöret. Men samtidigt så, vi har de spelarna vi har nu, vi har en fantastisk chans. Det är två kamper, om vi tar det nästa så blir det också på Ullevål. Så det är vår livsmöjlighet nu till att äntligen komma tillbaka. Det är 20 år sedan vi var sist gång var i ett mästerskap.
Ja, det är faktiskt otroligt. Det får ju ändå inse hur bortskämd man som svensk fotbollssupporter är. Att man får uppleva i princip ett mästerskap vart annat mästerskap. År.
Absolut. Men nu har ju vi han som abonnerar på mästerskap som tränare. Som tog Sverige till mästerskapet, en mästerskap. Och Island dit, Lars Lagerbäck. Och nu hoppas vi ju att han ska klara det ända en gång.
Men var ni missnöjda efter gruppspelet? Det var ju bara backa bandet lite grann. Att ni inte gick direkt till EM.
Ja, vanskelig å si. Da hadde vi jo ikke hverken Haaland eller de her guttene, så det har jo kommet en entusiasme nå de siste året, og at nå, oi, vi har gode spillere, oi, vi har spillere der og der, oi, vi har toppskårene i tyrkisk liga, ikke sant? At det liksom, det bygger seg opp. Så jeg tror også at folk tenker at, ja, ok, ryker vi mot Serbia, det er tross alt Serbia, bare vent til neste kvalik, da, vi skal bare bli bedre, det er jo det som er tanken.
Precis, for det er der jeg tenker at det måste være ganska svårt som norrman just nu att känna, ja, men att det är någon slags sista chansen, och det har varit 20 år här nu och ska det aldrig bli av, för att man har en generation som är så pass ung, så pass på väg framåt med så många år framför sig att man ändå borde väl känna att det här är starten på jävligt roliga år.
Det här är starten på något nytt stort, ja. Så det är inte någon sista chansen, men det är en stor chans vi har. Och Serbia, det är ett fotbollslag med stora namn, men inte något särskilt lag. De sliter med att slå Luxemburg, för exempel. Ja, de har Milinkovic-Savic, de har Tadic-Mitrovic. Men jag tror nog att våra offensiva krafter ska kunna skrämma livet av försvarsräcket till Serbia med Holland och Götan.
Jag tycker att det är ganska många av Balkanländerna som är lite på väg neråt och där deras gyllene generationer börjar klinga av. Jag tänker på Bosnien också, känns som ett land som inte alls är lika slagkraftiga idag kontra 5-6 år sedan.
Nej, det är samma med Kroatien som var fantastisk i VM. Kanske inte lika stark nu.
Men om vi bara fokuserar initialt då på den här gyllene generationen som har kommit fram. Så man tänkte ju att när Martin Ødegaard kom fram, gick till Real Madrid, till slut han är ju fortfarande väldigt ung, men det tog ju några år, det blev ju inte liksom Champions League-finalen som 16-åring. Så tänkte man att nu har Norge fått fram sin superstjärna som de har gått och väntat på jättelänge. Och så bara kommer Erling Braut Haaland.
Och bara mos.
Vad fan hände i Norge för ett knappt år sedan, höstas, vintras, när det bara började smälla in bollar i Champions League och det blev Dortmund och han fortsatte där? Och...
Ja, men han har gjort det från Bynte, från debuterte i Brynäs som 16 år gammal. Och så kom han till Ole Gunnar Solskjær och Molde, fortsatte där, skorte 4 mål borte mot Brann, du hör ju själv. Och så rätte Salzburg och där fortsatte den. Och så rätte Dortmund. Och så det finns ju ingen stopp för han.
Men alla visste det redan då, i Norge?
I Norge så visste vi att det Sverige... här är något helt speciellt som kommer. Ja. Något extremt speciellt som kommer. Och han är ju nu... allerede, det tør jeg uten å skjemmes for mye, sier at han er verdens nest beste spiss etter Robert Lewandowski. Så god er han nå.
Ødegaard hadde man ändå som svensk koll på redan innan han lämnade Norge. For meg, og jeg tror väldigt många andra i Sverige, så dök ju Haaland upp först för ett år sedan när Salzburg väl kom in i Champions League.
Ja, och så inte minst när han skorar 9 mål mot Honduras. Ja, det är klart, det är en ting som man lägger märke till. Men det som är speciellt med både Ødegaard och Haaland och med Alexander Sørloth, det är att det här är barn av en annan generation. Det här är barn av tidigare elitespelare. De har alltså från starten, från de var bittesmå, blivit coacha, fått de rätta värderingen, fått de rätta hållningen. Så man husker på de største vi har nå, også Sander Berge, han jo også barn av idrettsfamilie med de rette genene. Jens Petter Hauge, broren hans, Runar Hauge, jo nå den som skal erstatte Jens Petter Hauge i Bodø-Glimt. Patrick Berg i Bodø-Glimt, han jo tredje generasjon på det norske A-landslaget med etter Harald Berg, og så Ørjan Runar Berg og Aril Berg. Så det mye gener i den nye generasjonen Norge, og at det et barn av gamle elitespillere.
Hva har vi i Sverige barn av gamle elitspillere? Vi har Jordan Larsson som förväntas starta.
Simon Tern.
Simon Tern.
Inte riktigt lika god som Haaland.
Nej, kanske inte.
Men, eller han kanske ska jämföras med Ödegård.
Ja.
Nej, men sluta.
Alltså, det är väl han man ska jämföra honom med. Och då är det ju ganska många mil.
Vi har inte riktigt samma genbank då. Men, vi har genbanker, men kanske inte samma spelare.
Skulle du säga att det här är en allmän utbredd konsensus som vilar i Norge kring de här? Eller menar vissa att den här generationen är ett resultat av något annat, lite större strategiskt, typ Island?
Som byggde massa hallar på 90-talet och så vidare.
Jag har tänkt väldigt mycket på det här. Jag har rådfört mig med mitt eget nätverk. Varför vi nog plötsligt får en generation som ser väldigt bra ut. Svaret är ju sammansatta. Det är ju många faktorer som spelar in. För det första så har vi då Norsk Tipping, alltså norska svenska spel, som har byggt väldigt mycket kunskapsbana och fotbollbinga. Det är ju då kunskapsgeneration som kommer upp nu. De kan spela fotboll året runt, enten indörs. Norge är en vinternation uppe i Nord-Norge. Det vi har sommar en uka i år och så är det resten mörkt. Men nu finns det indörs, alltså det finns möjligheter för att spela fotboll året runt om du är en liten gutt.
Hur ser det ut i tippeligan, eller vad heter det nu? Elitserien?
Elitserien, ja.
Med underlag?
Ja, det är ju väldigt mycket kunskräs.
Det är det.
Dessvärre. Men
det är också det barnen växer upp på idag.
Jo, men det är ju då kan du ju för exempel, då får ju barnen träna, låt säga i Tromsø, Alfheim stadion. Där får alltså gutter 14-laget får träna på självaste Alfheim stadion som ger en massiv boost på att oj, vi får vara här. Det är lättare att sträcka sig upp mot det. Och samtidigt när du nämner elitserien så är det är mindre pengar nu än det var för kanske 5-10 år sedan. Och det betyder att det är inte samma importering av utländska spelare, men mer fokus på unga spelare. Så jag tror att unga norska spelare idag har en större chans för att få spela i de stora klubbarna än det var för 5-10 år sedan. Och det gången är självklart det norska landslaget. Mm. Och det norska landslaget har du också det går en röd tråd nu ifrån gutter 15 upp till A-landslaget med något som heter landslagsskolan. Du kan klicka in på Norges fotbollförbund och så kan du lasta ner träningsövningar tillrättelagt för allt av nivå. Och allt ska ha en röd tråd som går helt upp till allanslag. Och där är det Equinor, gamla Statoil, som bara spyr pengar in i allersbestämt landslag.
Alltså, och det gör de här, kan man se.
Man vet att när normen spyr pengar, då är det,
då är det
lite
då är det
deg.
Helvetes massa pengar.
Nej, men så det är många av de faktorerna att det ligger till rätte nog för att man kan få upp unga goda spelare.
Så det är bara en tidsfråga innan vi ser riktigt, riktigt bra unga norska spelare utan stora farser också?
Ja, det vill jag tro. Och visst, när vi nu ändeligen får till det här med att göra det enklare för barn med invandrarbakgrund och fattigår, för vi har inte så väldigt många av dem. Vi har Omar El Abdelawi, vi har Joshua King och Elinossi, men visst vi ändå klarar att få de också med, så kommer vi inte att bli ändå bättre, det är garanterat. Och det ser man också på kvinnesidan, hvor vi har den första som vann Ballon d'Or på damefotbollen. Alltså vi har massor av professionella fotbollsspelare runt omkring Europa från kvinnesidan också. Och det är så att vi är bra där också nu.
Men satsas det mycket också på flickfotbollen?
Det gör det absolut. Absolut.
Men just integreringen av invandrarkillar, har det pratats lika mycket om det i Norge som det har gjort här i Sverige? Inte minst här nu aktualiserat senaste åren av Zlatan.
Ja,
hans kritik.
Ja, det är ett vanskligt tema att gå in på akkurat det här, men jag tror för exempel i Sverige så är det ju att väldigt mycket invandrarbarn, de går inte i hockeyn som kanske väldigt mycket svenska barn gör. I hockey är ju så stort här i Sverige, men det är inte lika stort i Norge, så att vi kanske får en större bulk av dem in på fotboll i Norge än i Sverige. Så, men jag hoppas verkligen att vi får tillrättelagt, för det är ju ganska dyrt att gå på fotbollsskola, det är ju ganska dyrt. Alltså, så att, och i Norge, vi är ganska duktiga på att bruka pengar på att barnen ska bli goda i idrott. Men vi får med dem också, så blir det ändå bättre.
Jag fnulade lite på det här i morse, med den här gyllene generationen som kommer upp här nu, kanske bara starten på ett norskt fotbollsunder, och det fylls på med en rad andra spelare vad det lider. Att det är en konstgräsgeneration, att det är en annan typ av fotboll som bedrivs. Är det inte lite mismatch att man har Lars Lagerbäck som förbundskapten då? Förstår du hur jag tänker?
Eller är det perfekt?
Jag syns det är perfekt.
För att?
Klara tydliga ramar för allanslaget. Alla vet sina roller. Han har abonnerat på slutspel. Vi vill nå ett slutspel. Han är klar och tydlig ledare. Spelarna, de som är på allanslaget, är väldigt glada i Lars Lagerbäck. Han kommer inte att vara forever, nej. Men nej, jag har ingen problem med att Lars Lagerbäck ska vara den som tränar Erling Braut Haaland på A-landslaget.
Nej, och jag är den första att skriva under på att...
Du tänkte någon slags utbildning.
Jag tänker att i slutet av dagen så är det klart att resultaten räknas. Och kan Lars Lagerbäck lösa en mästerskapsplats till Norge så har han uppenbarligen gjort det bättre än alla andra som har försökt de senaste 20 åren. Men... det finns ju parallellt med det här en diskussion, inte minst aktuell här i Sverige, där man tycker att vi ska inte åka och parkera bussen mot de stora lagen, för vi ska utveckla vår fotboll. Ska vi någon gång komma vidare, ja, men då måste vi också utveckla vårt spel. Då måste vi slå de stora lagen med deras egen medicin. Vi kan inte stå och brunka med 10 man bakom boll runt eget straffområde, för att då kommer vi bli ifrånsprungna. Och där har ju Lars Lagerbäck alltid varit väldigt cynisk att göra det som krävs för att ha så bra chans som möjligt att ta poäng.
Ja, men jag tror för exempel nu när vi ska möta Serbia, är drit nog fullständigt om vi står och brunkar och vi moser ballen långt på hålen att vi vinner 1-0. Jag ska inte ha någon finspel. Vi ska till EM. Så då kan vi heller ta den diskussionen efterpå. Akkurat nu, den här kampen imorgon, så handlar det bara om att vinna matchen.
Ja, och jag menar så här, i A-landslaget, fotboll generellt sett handlar ju om en sak, och det är att vinna. Och det spelar egentligen ingen roll vilken nivå man spelar på. I slutet av dagen så ska du vinna. Och sen så går det där i vågor hur man ska spela och inte spela även i landslagssammanhang. Men i slutändan så kommer vi aldrig vinna över Brasilien. Och det kommer inte Norge heller göra genom att spela någon slags utvecklad fotboll där vi har bollen mycket mer. Utan det kommer i slutet av dagen handla om att försvara.
Fast du är samtidigt en stor förespråkare av att en tränares kanske viktigaste uppgift är att få ut max av en spelares talang.
Exakt.
Har du Martin Ødegaard, har du Erling Braut Haaland och några spelare till, så finns det ju olika sätt att använda dem. Det kan ju vara ett slöseri med resurs att bara flytta lagdelar och ligga i,
men jag tror,
i block.
Jag tror att oavsett om det är Lars Lagerbäck eller om det är Pep Guardiola, alltså en tränare kommer kolla på laget och så kommer tränaren försöka utnyttja de talanger som finns och de resurser som finns. Det är bara att kolla på det svenska landslaget. Alltså när Janne Andersson kom med en 4-4-2. Jo, men alla spelare tolkar ju sin roll på sitt sätt. Så att slänger du in Viktor Claesson till höger, ja, då blir det en typ av liksom anfallsspel ute till höger oavsett liksom, om vi byter spelmodellen eller inte, håller på att säga. Men spelar vi 4-4-2 så är det Viktor Claessons sätt att tolka sin roll eller Kulusevskis eller Sebastian Larssons, alltså så här,
ja, eller Martin Ødegaard i 4-4-2.
Precis, alltså, jag tror någonstans oavsett taktik så är det spelarna som i slutändan gör det. Så här, Norge med Haaland, med Ødegaard, med fler bollspelare så att säga, kommer ju att vara mer bollförande oavsett om det är Lagerbäck eller Pep Guardiola.
Ja.
Men alltså återigen, det handlar ju om att vinna. Alltså det är som du säger, om ni ska mosa upp bollar på Haaland, så är det väl det sättet ni får ta det till EM på. Liksom.
Tänk om vi kan gå till EM. Och det hade varit så fint.
Och det är ingen dålig grupp som väntar i sådana fall.
Nej, alltså England, Norge på Wembley med anglofil i Norge. Det hör ju själv hur sjukt det kommer att bli. Och så där med Kroatia och Tjeckia. Så där finns det ju möjligheter mot Kroatia och Tjeckia.
Är Per Jarl Egelund den enda icke-anglofilen från Norge?
Nej, alltså, jag är ju anglofil på den måten att mitt favoritlag är ju England. Och jag är ju glad i det engelska lynne, men jag är ju väldigt italiensk om jag i både mat och kultur. Och jag drar ju hellre till Italien och ser på fotboll än jag drar till England. Så det är ju väldigt extremt i Norge med anglofilismen.
Men är det väl fortfarande så?
Ja, det är helt... Du aner inte. Alltså de 2 största supporterklubbarna för... Alltså Manchester United och Liverpool supporterklubbar i Norge. Hvis du måste betala cirka 300 kronor för att vara medlem. Begge de klubbarna har typ 50 000 medlemmar var. Alltså det är många miljon bedrift. Alltså... supporterklubben til Manchester United har 500-600 säsongskort på Old Trafford. Hver eneste hjemmekamp for Liverpool eller Manchester United, så går det fullbokade charterfly over til England. Det er så ekstremt. Hvis dere tror her i Sverige at det er ganske stort med engelsk fotball, nei, Norge, det er helt koko.
hur närvarande är Ole Gunnar Solskjærs liksom plats i Manchester United i Norge. Är det ständigt uppe? För det är det någonting alla diskuterar.
Ja, det är det klart. Och när han blev manager för Manchester United så exploderade ju allt av nyhets... Alltså antal klick på Manchester United och Ole Gunnar Solskjær. Det är såklart en magnet. Och TV2 fick ju så ufattelig massa nya abonnemang på Premier League-pakkene sine. Så det at en norsk trener trener en av verdens største klubber, det er klart at det er også en ting som er litt sånn, det er merkelige greier vi inne her nå. Vi har en av verdens beste strikers, vi har spillere i Leipzig, Milan, Borussia Dortmund, Real Madrid. Vi skal spille playoff mot Serbia. Det, liksom, det rører på seg.
Hur ser oddsen ut inför matchen?
2-40 mot 3-45 tror jeg, så vi er favoritter, men det er jo også for at hjemmebane, men ja, det är ju inte publikum, men vi är oddsfavoriter att ta Serbia.
Kort bara på Ole Gunnar där. Vad ser du i pipen? Hur ser prognosen ut?
Åh nej, jag har inte lyst att tippa på om man ska... Det är klart, taper du 6-1 på hemmebane så är det ju... Då ska du ju choppas i väldigt många klubbar, i väldigt många land. Men ja, vi får se hur det går med den nysigneringen som de har hänt in. Om Cavani slår till med en gång... selv om han ikke har spilt fotball på 7 måneder, så kanskje Ole Gunnar får litt mer pusterom, men det må begynne å skje ting altså. De har kommet skjevt ut og, ja, de, spør du meg, så sender de sin beste midtstopper til Italia med Chris Smalling, så, og de hadde jo, det var det de behøvde å hente kanskje en midtstopper, men Smalling han dro til Italia, så der
han ville virkelig til Roma,
han ville virkelig dit også, for han visste vel også at han ikke var ønsket og at han skulle satse på andre, men jeg tror kanskje han er den beste av den gjengen der.
Jeg holder med.
Tillbaks till det norska landslaget. Vad saknar du? Vad saknas i det här gänget?
Vi har ju en pågående keeperkris akkurat nu. Rune Almenge Jarstein har varit en av de bästa keeperna i Bundesliga i många år, men nu är han på bänken.
I vilket lag?
I Hertha. Mm. Och Örjan Nyland blev ju nu frisluppen från Aston Villa, så han är utan klubb. Så vi ska inte överdriva heller det här med den norska yngre generationen. Vi har de här spelarna som är i de här i de stora klubban.
Nyland är med nu.
Nyland är i troppen, ja.
Alltså det är ändå starkt att lösa landslagsplats klubblös.
Ja, men det, han blev ju tagit ut på landslaget för han, men Alessami vänsterbacken är ju också klubblös, men han förväntas väl gå till Blackburn, men alltså bak de här Ødegaard Braut så är det ganska standardvare. Alltså det är sånt som vi har hade. Så vi ska inte överdriva den generationen också. För på 90-talet med keeperen, då hade vi alltså första keeperen till Everton, Chelsea och Tottenham som kämpade om en plats på det norska landslaget. Men nu var det 90-talet speciellt med att vi hade upp mot 28 norrmän i Premier League som är helt insane. Det var ju helt sinnsigt. Det kommer aldrig att ske igen. Så vi ska, som sagt, vi ska hålla oss lite på jorden här. Vi ska att möta Serbia och vi har fått en par goda unggutar, men det är ett långt lärigt att bleka för vi kan hävda oss som Sverige med att gå långt i ett mästerskap och liksom slå oss lite på bröstet där. Det är fortsatt väldigt mycket som ska göras.
Och det där är nog två byggstenar man inte ska underskatta. Så en målvakt och minst en riktigt bra mittback. Ja. I synnerhet när man har Lars Lagerbäck som lagbyggare. Är det för svagt på mittbackspositionen eller hur
vi har en av de stora unga goda talenterna i Europa som Milan nu var ju efter med Christopher Ayer i Celtic. Han är ju the real deal. Han kommer att få över 100 landskamper för Norge och de sista 50 av dem som kapten. Så vi har en vanvittig stark midtstopper, så har vi Sander Berge på central mittbane som är också the real deal, och så har vi Mattias Norman i Rostov i Ryssland som nu förväntas att komma till västliga delen av Europa. Han är också väldigt väldigt bra. Och så ja, med Moje Linus i Celtic, Jens Petter Haug i framöver, så ser det väldigt bra ut. Men ja, det är lite skurrar lite på keeperplats. Det gör det. Och så en skicklig ung och god macker med Ayer. Där har vi Leo Östigård som är i St. Pauli.
Så, är det sant?
Ja, det är lite kul klubb att vara i.
Mm. Jag är helt intresserad av han från Bodø Glimt som gick till Milan. Vad är han heter?
Hauge,
ja, precis.
Jens Petter Hauge.
Alltså, man älskar ju den typen av övergångar. Alltså, vi hade flera på 90-talet svenska spelare som gjorde bra matcher mot stora klubbar och sen så blev värvade, inte minst då Jesper Blomqvist, IFK Göteborg, och sen gick det vidare och sådär. Är han också real deal då?
Jens Petter Hauge är absolut real deal. Bara ska flika in, Östergård har ju nog gått till Coventry, eller han var i St. Pauli. Så han är fortsatt väldigt, men han är en ung gutt på 20 år, så han kan ju... Nej, men När det gäller Jens-Petter Høge så han har ju internationellt snitt. Det såg vi när Bodø/Glimt mötte Milan på.
Han var otroligt bra.
Ja, men han tar ju för sig, han är ju extrem en mot en. Han kan ju utfordra och utfordra och utfordra och komma sig runt. Han härjar med Calabria där nere och vi såg så i debuten där att han är extremt urädd. Han vill ha ball hela tiden. När du är ung och ska debutera för Milan, han stod inte i passningsskyggen enaste gång. Han ville hela tiden ha ball. Så med den spelstilen som Milan har, alltså 4-2-3-1, han kommer att få många chanser, 6 extra kamper i Europa tack vare den mest sinnsjuka straffsparkskonkurrensen vi har sett. Så det är otroligt artigt med Jens-Petter Høge. Ja, absolut.
Vi måste ju såklart stanna till vid Bodø/Glimt. För de som av någon anledning har missat det, så leder alltså Bodø/Glimt elitserien efter 20 omgångar på 56 poäng. Rosenborg är tvåa på 38. Man har gjort 69 mål på 20 matcher. Och jag tittar på truppen och jag känner inte igen ett namn. Vad är det som händer?
Åh, fina Bodø/Glimt. Tänk att det här sker, att vi för första gången i historien ska få ett lag från Nord-Norge som vinner gulle i den norska serien.
Om vi bara börjar kort bara i änden. Vilken klubb i den norska fotbollshistorien är Bodø/Glimt?
Ja, det håller på att säga Sundsvall. Alltså ett lag från norr som, ja, de har vunnit cupen 2 gånger.
Och lite upp och ner i högsta, ja, ligan.
En lite upp och ner och så ett söll här och där. Men det är ju ett lag som spelar 4-3-3. Och det gjorde de när de var som bäst på 90-talet också. Men för en par år sedan så slutade de att tänka på resultat. Och det här är ganska intressant. De sa, vi vill inte veta någonting om resultat. Nu ska vi bara tänka på utveckling. Vi ska bara tänka på hur kan vi bli bättre. Och det Bodø/Glimt gör i sin egen träningsvärdag, det är att allt går i konkurrensspeed. Var enaste övelse de gör på träning går i matchfart. Så det ser man ju på spelare som kommer in mot Bodø/Glimt. De får chock för att allt går så sinnssykt fort. Det är en sån vanvittig intensitet. Så när du då har det hela tiden i den träningsvärdagen du lever med, så kommer du då till match, så fortsätter det där och då kör du över de andra lagen. Tänk Atalanta. Tänk sånt som Atalanta kör dubbelt på kant, trippelt på kant. Du kan inte stå emot det. Och Odd hade väl 8 segrar på de 10 sista kampen. Så kommer de och ska möta Bodø/Glimt, tappar 6-1 och tränaren, han vanligtvis kan en tränare säga att vi har sjukdom, nej vi var inte helt där. Men han bara, vi var chanslös. Det är ingenting vi kan göra. Alltså, vi kan ha spelat en kamp när 100 gånger till. Vi kommer att tappa 6-1 i varenda kamp. Vi har inte en chans mot det här laget.
Men är det en tränare som är en pionjär och tänker utanför boxen, eller är det klubben som har tagit det här beslutet, eller?
Klubben tog beslutning i lag med tränaren om att de skulle sluta tänka på resultat, man ska bara tänka på utveckling. Och Bodø/Glimt, de hämtade heller extra man i stöttapparatet, extra bättre tränare än att hämta en dyr striker. Så de spelarna som kommer in, de vet exakt hur roll de ska in. Jens-Petter Høge, han satt på bänken i Ålesund i fjol, så sålde ju Bodø/Glimt han från Dalarna Amir Lajoni till egyptisk fotboll. Han svensk tunisern. Och då kommer Jens-Petter Høge in. Han vet exakt vad rollen som vänstervinge i 4-3-3 Bodø/Glimt är. Och så bara boom, så är han en av de bästa. Och nu kommer då enten Solbakken eller kanske hans egen bror Runar Høge in i samma roll. Vet exakt vad som ska ske. Och Bodø/Glimt kommer att vara lika god, även om de har sålt sin bästa spelare till AC Milan. Och det är ganska intressant.
Det låter nästan lite som att Djurgården tidigt 2000-tal med den här manualen och alla vet sin roll och det är bara... Det är det här som gäller. Alla vet om vad som ska ske. Men motståndarna kan inte sätta någonting emot. Kombinerat då med någon slags Graham Potter-revolution i att utveckla spelet och spela fotbollen på ett sätt som är helt respektlöst och är nytt för, ja, men de stora drakarna att ta sig an. Men då att den här farten och intensiteten och den delen är ganska nyskapande.
Ja, det är... För att säga så, det är ett ordentligt hipsterlag. Alltså, det är...
Är det ett stort publiklag eller noll support?
Nej, alltså, det hörde jag dock prata om det i förra sändningen, det här med publikum, lite publikum eller massa publikum. Det som en liten serie i Norge har haft från start av, det är 200 tillskurar. Kommer man att välja ut, hver klubb får bestämma hur man gör det. Enkelte klubbar har klacken, och jag kan lova, forskeln, alltså skillnaden på 0 och 200 tillskurar, den är enorm på TV när du sitter och ser på kampen. Det blir härlig stämning av 200 personer mot 0 som är ingenting stämning. Så alltså nu har ju då alla klubbarna 200, men vanligtvis så har väl Bodø Glimt en 4-5 tusen, men hade de varit en vanlig säsong så hade det varit fullsatt och hela byn hade varit där med 8-10 tusen. Så det är ju synd också för de som bor uppe i lille Bodø att de inte får se det här på plats, men de får ju då kosa sig med Champions League nästa säsong.
Men Kjetil Knutsen är huvudtränare?
Ja.
Eller är det delat ledarskap med Jonas Kolstad?
Nej, han är huvudtränare. Okay. Och så har man en av de gamla legenderna, Osmin Björkan, som är som en spindel i nätet bak där. Så det är väldigt intressant. Så jag anbefaler, här i Sverige kommer man nog se norska elitserien, så jag anbefaler att se en Bodø/Glimt-kamp, för det är ganska tufft att se på. Så.
Men du jämförde med Atalanta lite, det har ju varit på tal i svensk fotboll också med Rickard Norling som inspirerades av den fotbollen, men där i AIK så funkar det inte riktigt att säga vi tänker inte på resultat, vilket Rickard Norling liksom försökte ändå få fram, utan det här är en process och det kommer krävas tid. AIK gick tillbaka till slut, men det var ju då Atalanta inspirerat. Men här finns ingen inspiration liksom så från Atalanta, utan det här är någonting
jag tror de satte själv, ja, men det ligner ju väldigt på Atalanta, ja. Med att man blir omringad hela tiden. De dubblar på kanten, tripplar på kant. När man ska vinna barn tillbaka så är det 3-4 man runt. Det är ganska extremt, men det är den intensiteten de har i träningsvardagen. Mm. Det är därför att de klarar att vara dubbelt så bra i de andra lagarna möter i själva matchspelet.
Har man börjat rycka i Kjetil Knutsen från utlandet?
Inte från utlandet, men han var ju aktuell för Rosenborg nu när Åge Hareide blev ansatt. Brann skiftade tränare, eller sparkade sin tränare, och då var han är från Bergen, Kjetil Knutsen, så. Men jag hoppas verkligen att han fortsätter, och det syns det ganska kul med Bodø/Glimt. Jens Petter Høges var ju egentligen klar för Celtic Brygge i sommar. Men jag tror de gjorde en liten pakt, de här Bodø/Glimt-gutten, att gutta, vent, de kan ju liksom alla säljas till utlandet nu, men vänt gutta, la oss vinna det här historiska guldet och så ser vi vad som sker. Och nu när Jens Petter Høge gick nu så är det ju allerede klart att Bodø/Glimt kommer att vinna, så då är det inte så farligt. Hvis det inte hade varit klart så är jag säker på att Jens Petter Høge hade kommit i januari till Milan. Mm. Så det är intressant. Men
hade Milan scoutat honom tidigare? Visste man? Ja, de hade gjort det, så de hade koll på honom.
I tre månader hade de. Alltså, det är också intressant vad som sker med de andra, Zinckernagel och Patrick Berg och de stora spelarna till Bodø/Glimt. Jag hoppas inte att det blir sånt som Ajax med den De Ligt-årgången som blev sålt till öst och till väst. Men
att några får vara kvar till Champions League sommaren.
Till Champions League-äventyr, ja, absolut.
Då låter det också som att klubben riskerar att ta tre steg bakåt.
Ja, men jag tror inte det, för att den rollen, de vet exakt vad som gäller. Och de är väldigt duktiga i spelarlogistik. De hämtar in de typer som passar.
Ja, de skulle kunna överleva Kjetil Knutsen också?
Som absolut skulle överleva den intensiteten, och de har redan hämtat några spelare nu efter att Jens Petter Høger blev sålt. Så ja, jag fryktar inte för Bodø/Glimt. Jag tror de, med modellen de bygger nu, så är de kommit för att bli som ett av de stora lagarna i Norge.
Har de varit på gång, Bodø/Glimt? Har man sett det komma eller har det bara smält?
Sölv för i säsong. Mm. Så det har varit på gång då, men att det skulle bli så extremt. Alltså, de har 3,5 mål i snitt per kamp. Alltså det är fullständigt Atalanta-nivå. Det är också, ja, kanske över Atalanta. Ja. Så det... ja.
Alltså, nu har ju inte vi involverat dem i någon tuttotrippel, men jag har ju suttit och bara hämtat pengar på sidan om här hela året. Det är ju löjligt.
Ja, till slut kommer oddsen i fatt.
Jo, men det går alltid. Alltså, det är som Atalanta. Mm. Visst, det är slashade liner, men de gör ju 5. Så att det är bara att fylla på.
Ja, det vanligaste resultatet för Bodø/Glimt är ju 6-1.
Ja, det är helt sanslöst alltså. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta, och imorgon torsdag 8 oktober så startar golvveckorna.
Ja, fina golvveckorna, och då kanske folk tänker, vadå golv? Vad finns det för olika typer av golv som man kan hitta på K-Rauta, Gustav?
Där finns allt från textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinker, vinylgolv, och listan är i princip oändlig, och på K-Rauta så kan man ta hjälp av projektplanerare för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning, så att golvet man lägger under sina fötter blir så bra det bara kan bli.
Ja, men just det där med projektplaneringen, det slår jag verkligen ett slag för. Materialberäkningen till exempel, för om man går in där så ser man golvpaketen. Och då snurrar det bara i kåpan för Wilbur José, Gusten. Det ska du ha jäkligt klart för. Nej, men inte bara det här med golvveckor, utan det är också en tävling där man kan vinna Barry Alok-golv till ett värde av 10 000 kronor. Och då kanske du undrar, hur gör man för att vara med i den här tävlingen då? Alla vill ju ha ett Berga Lock-golv för ett värde av 10 000 kronor. Jo, men då gör man helt enkelt så att man går in och följer K-Rauta på Instagram. Och sen så använder man, tycker jag, hashtaggen K-Rauta-toto, eller hur Gusten?
Absolut.
Och så motiverar du då varför just du ska vinna. Den här tävlingen pågår på Facebook och Instagram till och med 18:e i 10:e vinnaren meddelas senast 21:e i 10:e. Lycka till! Och som om inte det vore nog, Gusten, med de här härliga tävlingarna på K-Rauta, så är vi igång på vårt eget Instagram om ett litet tag när man kan vinna verktyg från Ryobi. Men det återkommer vi till, eller hur Gusten?
Det gör vi, men för er som inte följer oss på Insta, gör bara det.
Ja.
Det finns många anledningar till att göra det. Oj, inte minst om man vill vinna verktyg från Ryobi. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack!
Vi är denna vecka sponsrade av Telia.
Ah, härliga, underbara Telia. Jag säger det av en anledning, Gusten. Mm. För att det är väldigt mycket fotboll där ute. Det är väldigt mycket sport som ska tittas på. Men då gäller det att man har en helhet, eller hur?
Precis. Telia har satt ihop ett tv-paket där man alltså korsar C-more med V. Mm. Som många känner som före detta Viasat. Mm. Och vad får man då för er som inte riktigt har koll på detaljerna? Jo, man får Serie A, La Liga, Premier League, Champions League, Bundesliga och Ligue 1. Jag säger som Alexander Axén. Nej, men sluta. Nej, men lägg av bara. Det kan inte stämma.
Jo, men det stämmer. Och då är det väldigt många som tänker så här. Jaha, ja, det är väl bra att de samlar allting, att man kan köpa det som ett paket. Men det kostar väl skjortan? Eller hur?
Att man tänker så, ja. Men det stämmer inte.
Nej.
Ordinarie pris för alla de här rättigheterna är 499 kronor plus 469 kronor.
Alltså, rimligt ju.
Ja.
Det är ju vad det ska kosta.
Totalt 968 kronor i månaden. Mm. Men Telia har med sitt tv-paket slagit ihop det här och skickar nu alltså ut allting för 499 kronor i månaden.
499 kronor. Kan du upprepa? Vad får vi då?
Premier League, Champions League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Liga.
Nej, men lägg av.
Nej, men sluta bara.
Nej,
men det kan inte stämma, Gusten. Och som om inte det vore nog, man får dessutom Telia Play, C-more och Viaplay för att kunna se allting som sänds även där.
Ja, det är helt otroligt.
Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut.
Okej, men hur gör man då för att få det här tv-paketet? För nu är det väldigt många som lyssnar.
Man går in på www.telia.se eller om man vill komma rätt in i sporten så slår man på ett slash och sen sport. Alltså telia.se/sport.
Ja, men det är solklart budskap. Vi säger stort tack till Telia som är med och möjliggör Toto Balutto.
Hur formerar Lasse Lagerbäck offensiven imorgon?
Ett av de råeste spissparrene i Europa akkurat nå skal faktisk være på topp med to based på over 1,90 med Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland som to av de yngre, mest spennende navnene i Europa. Jeg vil aldri møte de to. Du blir rundspilt, du blir fraløpt, du får juling, du taper alle dueller. Altså den duoen der, og de er glad i å spille opp hverandre også. Det er ikke noe egoshow det her. Det ser man også med Haaland i Dortmund, hvor de hjelper hverandre med å få assist. Og sånn er det med de her to på topp også.
Men får jeg bare fråga, hvem fan var det vi så i Crystal Palace da? För där var ju Sørloth.
Det var en som blev
det var en av de sämsta anfallarna.
Ja, men det är en som kommer in sista kvarter och blir satt ute på höger kant i ett lag som inte har boll och som inte kan göra någonting. Men så går han till en toppklubb i Tyrkia och är the main man och får massa målchanser och moser ballen i en mål som han gjorde i Midtjylland. Det är klart det blir bra. Och nu kommer han till Leipzig och ska överta för Timo Werner som är samma sak där. Det är klart det kommer att bli bra, men du kan inte spela som striker ute på höger kant för ett Palace-lag som har 20% possession. Det är klart det inte blir något bra det.
Nej, han kom ju också med en prislapp till Crystal Palace och man tänkte så här, vad är det här? Vad är det som händer?
Nu förstår man.
Ja, nu förstår man ju. Men får Joshua King sitta bänk då eller?
Ja, enten så får han komma in eller så blir han sätta Joshua King på ena kanten, men där har vi ganska många. Vi har Moje Lenussi i Celtic som är i superform. Han var väldigt bra i förra landskamp och vi har norska.
Det är lillebrorsa till Tarik Elinossi.
Det är syskonbarn som
sett syskonbarn.
Kusin.
Ja.
Exakt. Men så har vi ju då norska kapten Stefan Johansen som har varit på kant och vi har Jens-Peter Hauge som ändå har debuterat. Martin Ødegaard ska väl ta en kant så det är kamp om platsen. Det är det som också är lite
men kul. Sander Berge given.
Sander Berge är bankers centralt.
Och Ødegaard har någon slags alltså när vi såg honom på Friends. Han flöt ju runt lite överallt.
Alltså. Fan, han dominerade den matchen för övrigt.
Alltså. Ja, alltså, han har väl en liten sån fri rolle. Han kan träcka lite in i banan. Ja.
När man ser honom live också, han är så mycket större än vad man tänker honom när man ser på TV.
Man tänker ju Martin 15 när han var den yngste spelaren som någonsin spelat på ett landslag och han fick debutera för det. Han var ju en liten pjock. Men nu är jag liksom, han har ju biffat upp sig. Det är ju en stor och stark man det här som har gjort de förnuftiga valgen med att gå till Herrenfven och gå till Fittes och så till Real Sociedad. Och nu är han startman för de två första kamparna för Real Madrid. Så alla de som sa han går fel väg, han borde gå till Ajax med en gång. Och så, han är fortsatt väldigt ung och är nog startman.
99, eller hur?
Ja, och så är nog startman för Zinedine Zidane i Real Madrid. Så,
det var inte så dumt i slutändan.
Men upplever man också att det är ett jävla bra gäng och det är god stämning och alla är polare? Eller finns det läger? Finns det vissa slitningar inom landslaget som du pratas om? Som här hemma med att vissa går inte ihop och det är rivaliteter inom
laget. Många av de yngre har ju då spelat i lag i yngres landslag, så de känner varandra väldigt gott, inte sant? Och så har vi det som nu är den äldre generationen, den äldre stammen i laget med Örjan Nyland, vår lagkapten Omar El Abdelawi, Martin Linnes, bägge de två spelar ju förresten i Galatasaray. Vi har ju backparet i Galatasaray, det är också ganska kult. Men Håvard Nordtvedt, Stefan Strandberg, Stefan Johansson, Marcus Henriksen, Joshua King, det var ju det laget som tog Norge till semifinal i EM U21 i 2013, och de är nu 28-29. Så det är det som är den äkta stammen i laget. Så det är klart, de har ju varit i lag i många år, och nu kommer den nya stammen som ska följa på då med Haaland, med Sanderberg, Ødegaard och det här. Så jag tror nog att stämningen är väldigt bra i det norska landslaget. Det märkes också när man ser bilder från träningen och man hör på presskonferensen att det är rätt och slett god stämning i laget.
Om man skulle bränna och missa EM, då är det bye-bye Lagerbäck.
Ja.
100%.
Ja, han har väl sagt att han fram till eventuellt EM.
Ja. Vem tar över sen?
Oh, är det nog Ståle Solbakken ändeligen ska komma? Det har varit så mycket snack om Ståle Solbakken i så många år och nu går det inte så bra för han.
Nej, börjar dippa lite här nu i FCK.
Europa Lokomotiv, FC Köpenhamn, gick ut mot Rijeka från Kroatien och går inte bra i hemliga Superligan. Det
är målet de släppte in mot Rijeka.
Är det mest fantastiska jag har sett på många år. Hvis du sett Benny Hill-musik till det målet där, det blir fantastiskt. Alltså. Du kan inte göra det bättre.
Nej, det är otroligt. Alltså. Men okej, Ståle Solbakken är det alla älskar Ståle eller?
Ja, men alla har ju respekt för Ståle. Han är ju chef. Och han, och resultaten han pratar ju för sig själv. Ståle är chef. Han har också en extrem hukommelse. Han kan möta en person för 8 år sedan så kommer han eller 8 år efterpå så kan han bara huska namnet. Han är den enda jag har sett som går in i TV-studio utan ett enaste papper med sig, en lapp eller någonting. Han kommer in och allt kommer ifrån toppen, från huvudet. Han behöver ingenting. Så han är, jag tror att det är ganska bra hjärnekapacitet på Ståle Solbakken.
Och det har alltid varit en sån här någon gång så ska
en
du ta landslaget.
En gång
liksom.
Så ska det ske. Så jag vill sätta min knapp på Ståle Solbakken.
Spännande.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det känns ju som en mer av en match made in heaven sett till vilket landslag Norge huserar. Tycker jag då.
Mm.
Du älskar ju Lagerbäck. Nej,
jag älskar Lagerbäck. Jag menar bara, alltså jag vill vara tydlig med att spelarna i en spelmodell, speciellt i landslag, när man träffas så sällan, då är det nog viktigare med ramar och tydlighet och organisation snarare än i klubblag. Där man kan göra som Bodø Glimt och jobba mer långsiktigt och liksom mer ute efter den filosofi man har.
Men det som är viktigt också är att huska på, det vet ju vi som är från små land uppe på Nordpolen, Norge, Sverige, Danmark, att fotboll det går i cykluser. Det gäller också för stora land som Italien. Det kan dippa och så kommer det upp, ser du bäst igen. Och så, för exempel i Norge, vi hade en fantastisk generation med 69-70 folket med Leonard Jenboinen, Bjørneby, Ronny Jonsen, Henning Berg. Och det laget gjorde ju väldigt bra. Vi fick ju kom ju till mästerskap, till VM och allt det här. Och så kom det en ny generation 79-81 med Jon Arne Riise, Morten Gams Pedersen, Jon Karev, Brede Hangeland. Och då blev det bra. Då var vi nära igen, ikke sant? Och nu har vi kanske en ny ting på gång. Och det samma med Sverige för exempel. Plötsligt så smalt det i 1994 när alla var goda samtidigt och så fick man VM-bronsje. Danmark 2 år för som egentligen inte skulle vara med i EM, men plötsligt så var alla goda samtidigt och så vinner man EM. Så cyklusen, allt du ska bara fotboll går i cykler, så det gäller alltid från AIK till Bodø/Glimt till Liechtenstein, håller på att säga.
Och då gäller det också att få med sig det där resultatet som man kan peka på i 50, 60, 70 år. Vilken är den största triumfen?
Norge Brasil i VM 98.
VM 98 där med
Brasilien är det enda laget som aldrig har slått Norge. Jaha.
Det har aldrig hänt. Hur många gånger har de mötts?
4 gånger.
4 gånger? Jaha.
Eller 3. 3 eller 4. 3 eller 4. Vi har, jag tror Norge har en stående invitation att komma ner till Rio. För Brasilien vill ha väckt det där.
Norgespöket i Brasilien.
Du nämnde en spelare här som jag vet att några lyssnare också frågade om. Jag är nyfiken. Morten Gams Pedersen. Vad gör han idag?
Han spelar för Alta på nivå 3. Jag fick dessvärre inte ny kontrakt med Tromsø. 38 år, är lika god som han alltid har varit.
Han hade ju några säsonger i Blackburn där han var
en
av de bästa i Premier League, tyckte jag.
Han sänkade ju Manchester United varenda kamp och Ferguson ville ju hämta han. Så han blev ju en av de stora i Blackburn. Men han, den här säsongen, han har någon frispark från 40 meter ut med sidelinjen, så han bara mosar den rätt i krysset. Det är en rått att se på. Så han håller fortsatt ett väldigt högt nivå och kosar sig med att dra hem längs norr upp till Finnmark för att hjälpa Alta.
Och Jon Arne Riise, han ska satsa på vad, skidor?
Ja, det gjorde han för Barosia. Nu är han ju tränare för ett division 3-lag. Men de får inte spela fotboll i Norge. Det har varit en väldigt krangel i Norge med att
coronan.
Ja, alla lag under nivå 3 får inte spela fotboll. Det har inte varit någon fotboll den här säsongen. Så det är en bekymring vi har i Norge med väldigt stort frafall av spelare. Så coronan har inte varit enkel att ha med att göra i Norge när det gäller fotboll.
Men har Riise blivit någon så här halvpajig clownfigur, eller alltså, varför skulle han in i skidorna?
Det är väl konkurrensinstinkten. När du slutar oss och spelar fotboll så må du konkurrera. Det vet ni själv. Man kan spela på samma nivå som han, men man må ju konkurrera med ett eller annat. Så det, alla vi i Norge, vi vill ju alltid huska den karriären han hade och de målen han skårar med som vänsterback. Fantastisk karriär, fantastisk mental stå på vilje, professionell, träna, vill bli bäst.
Fruktansvärt bra i Roma också.
Och fantastisk i Roma. Nej, en otrolig karriär. Mentala styrken, det känner man lite igen med Erling Braut Haaland. Där någon kanske uppfattar något bröt som kanske lite cocky och arrogant, men han vet ju hur god han är. Han vet att han ska bli bäst i världen. Det är ju något snack om.
Hur har de norska fotbollssupporterna omfamnat honom? Är han liksom den största i landslaget?
Alltså, eller? Vi sitter ju bara och glissar. Alltså, vi sitter bara och vad är det som pågår här?
För han är ju, för vissa kan jag tänka, ganska svårälskad.
Ja, det kan jag väl tänka. Men alltså, sånn som dere vet nå selv hvordan det funker i dag med intervjuet, Twitter. Det er et langt intervju på 3 minutter hvor han står som svigermors strøm og svarer bra. Så det er et spørsmål, en fråga som kanskje kommer litt skjevt ut, og så kommer det ut på Twitter, og alle bare, åh, arrogante drittsekken der. Så det er så tett precis den der måten der jeg gjør det på. Det synes jeg, han er en guttunge, han er en liten pjokk. Vad hade vi svart om vi hade fått en mick i trynet vär förbannad match? Det är klart vi ser en ting fel här och där och så blir det klippt ut och så kommer det ut på. Nej, han är en bondesön. Han är en bonde från Jären som är bara tillfälligtvis
en
av de bästa fotbollsspelarna i världen, ja. En maskin som springer 36 km i timmen över hela banan och som det enda han tänker på att skåra mål, få ballen i mål.
Han hade väl någon incident utanför någon nattklubb för något halvår sedan.
Kändes lite bondigt.
Absolut, men det var väl alltså allt hämtades väl hem då dagen efter när Alf Inge
höll
en bild på sig själv, han högg ved och bara, kom. Ja. Kom hem till farsan istället och hugg lite ved.
För på lördagen så hade det bilder av både Erling och Alf Inge hur de stod högde ved. Och så kom den grejen på kvällen hur Erling var på byn. Och dagen efter så stod
allting. Åkte han inte traktor också?
Ja, han har kört traktor. Men då bara, kom igen, Big City Life, ingenting för det. Och det, Borussia Dortmunds egen PR-avdelning kunde inte ha gjort en bättre manöver än den där. Det var så elegant löst. Men det ska höras med till historien, det var ju något fyll eller någonting sånt involverat. Problemet med den grejen där var att när han kom in på, det, på den krogen där, så flockade sig folk runt han. Och då sa de som alltså, utkastade bouncerna att alltså, coronareglerna blir brutt här nu. För att det som är uppstyrt, du må bara lämna området. Så det var det som var grejen, ikke sant? Men når da Alf Inge Haaland dagen etterpå bare avvepnet det på en fantastisk, magisk måte, det var tøft.
Det er klart at han var spiknykter.
Ja, ja.
Det er klart at han ikke
var. Det er han og Albin og gjenget. Altid nyktra. Det er ingen fyll inblandet.
Nej, nej, nej. Albin snubbla.
Ja!
Det var, alltså, det var
fel steg in i bordet.
Är det någonting vi har missat inför landskampen imorgon, tycker du? Är det någonting, någon spelare eller någon, alltså har man med de här spelarna och den här lottningen och hemmaplan och sådär, upplever du att man har ett jävla självförtroende eller finns det en ödmjukhet och att man inte underskattar Serbien?
Det är klart vi ska inte undervärdera Serbien. Det är trots allt Milinkovic, Savic och gutten som kommer. Jag tror det som ska göras i morgon, det är en ärlig, hard jobb och tro på sina egna färdigheter. Vi ska inte bara liksom luta oss mot att Erling Braut Haaland ska skåra 3 mål. Vi må göra jobben, alltså hela laget. Men däremot, skulle det inte gå, så får vi en ny chans med en ny generation. Och det som är intressant nu, det är ju den gängen som kommer under Ødegaard och Braut igen.
Ja, det var det jag tänkte fråga. Kommer det ännu mer spelare där?
Där kommer det extra många spelare.
Oj!
Alltså, det är ju den generationen som vi väntar på. Alltså nu har vi ju för exempel en 15-16-åring som heter Isak Hansen Åhren som startade för Manchester United U23-lag. Det är ganska extremt. Han alltså bara 16 år. Vi har Brian Fiabema, 17 år, som skårar för Chelsea i Premier League 2. Martin Palumbo, 18 år, startade för Udinese i Serie A. Kristoffer Askelsen, 19 år, startade för Sampdoria. Mm. Vi har Oscar Bobb i Manchester City. Vi har
Oscar Bobb.
Vart
snackar man?
Där har du toppnamn.
Det är min gubbe
Oscar
direkt.
Oscar Bobb.
Oscar Bobb i Manchester.
Bob. Ja, spelartyp på Bobb.
Ja, Messi, fullständigt Messi.
Alltså,
vad är det som,
Bobbe,
fan är det som händer i Norge? Vad ja. Är det för fotbollsunder?
Drömnamn, fotbollsspelare.
Vi hade en 2003-modell nu som heter Christian Arnstad som debuterade för Anderlecht i helga. Jag kan fortsätta. Vi har kapten till U23-laget till Everton, Einar Iversen, född i 2001. Alltså, den lista är så lång. Vi har sönt till Mike Kjøle, AIK-legenden. Mattias Kjøle, som spelar för PSV.
AIK-legenden.
Ja, men det får vi ändå tillstå. Ja. Va?
Kanske för vissa.
Vi har sönt till Ove Rössler, Colin Rössler, som är norsk. Mm-hmm. Som spelar för Nakbreda. Så det kommer en hel bunch under Ødegaard och Haaland av det som vi har väldigt stor tro på.
Men nu, alltså, det som slår mig är att alla du räknar upp nu är spelare som inte spelar i Norge. Är det vägen 95% går, eller finns det även väldigt många spännande framtidsnamn som är kvar i Norge?
Vi har ju en 18-åring från min egen by, Finses, Emil Seid, som har ett verkligt internationellt snitt, som har spelat väldigt mycket för Rosenborg och levererat den här säsongen. Detsamma med Osame Saro i Vålrenga, som är också bara 18-19 år. Vi har flera spelare vi har klubbkaptener på hög nivå i Norge som är född i 2002. Så det är både att vi har spelare i de stora klubbarna runt omkring Europa och att vi har de som är i Norge. Så jag tror det kan vara en bra mix. Och när de mötes på samling G18 eller G19-landslaget så får de dra erfarenheter av varandra och så blir det väldigt bra.
Då låter det som att man dels har jävligt goda möjligheter att nå EM, men att det oavsett hur det går är starten på en väldigt rolig norsk fotbollsframtid.
Ja, vi snackar om cyklus och jag tror att nu kommer vi efter 20 år i mörket så går vi in i 10 lysa år framöver nu. Jag hoppas verkligen det. Det har varit, man sitter ju där och så ser man att Sverige ska till EM och till VM och så blir man
Och så tänker ni, vi slår dem i skidor. Vi vinner ändå, vi har Johan.
Nej, men alltså det hade varit fantastiskt om vi fick lite positivitet nog med landslaget. Det hade varit härligt.
Finns det något lillebrorskomplex gentemot Sverige fotbollsmässigt, skulle du säga?
Ja, men det är klart det. Du måste bara se på antal år Sverige har varit med i mästerskap och sånt som 94 då, när Sverige tog bronsen, det var ju då vi skulle ta bronsen, det var då vi hade så bra lag, samma med 98. Men det är klart att vi och lillebror, det är ingenting att skämmas över, eller det
Och hur mycket snackas det om Alexander Isak och Dejan Kulusevski i Norge?
Dejan Kulusevski är ingenting, för jag tycker att den vanliga norrman vet vem det är. Men de kommer att veta det nog när han kommer till Juventus. Isak selvfølgelig vet alla kan med, för det var lekekamraten med Martin Ødegaard i Real Sociedad. Och när det gäller svenska landslaget, så som vi ser på det i Norge, så, och så som jag ser på det, att i det Zlatan slutar, så är det svenska landslaget, jag vill påstå att det är liksom leverknödelsuppe.
Fina leverknödelsuppen.
Vad menar du med det?
Ja, jag har dock snackat om det på podden, att ja, det är lite mellanmjölk, det är lite grått. Det är liksom inte, det är inte varken fisk eller, alltså, det är inte varken det jubel eller ingenting. Så, alltså...
Fan vad annorlunda man kan se på ett landslag, för jag känner nästan tvärtom. Alltså, landslaget under Zlatan var Zlatan och leverknödelsoppen. Alltså för mig, det var en grå, trist soppa och Zlatan. Nu så känns det snarare som en jävligt nice pasta med många goda syns grejer i.
Ja, men alltså, en vongole med några få körsbärstomater.
Ja, men alltså, Quaison och Emil Forsberg och hela laget känns mer,
ja, men,
spännande.
Nu ska jag vara ute och ta Sverige, men nu är ju Kulusevski och Isak helt ny. Vi ska ta de två. Då är det inte mycket igen. Emil Forsberg är 28 år, Quaison är 26, och de som är de enaste som har över 50 landskamper för Sverige, det är gamla gubbar som Granqvist, Sebastian Larsson, Lustig. Det är Marcus Berg, Lustig. Så alltså, det är, hvis du tänker på starten av 90-talet, Strömberg, Roland Nilsson, det laget här, figurer, och så kommer 94-laget med Stefan Svars och Jonas Tern, och så går vi över i 2000-talet med allt ifrån Mellberg, Henke Larsson, Ljungberg, och så Zlatan-tida till idag, hvor det är Marcus Berg som leder an i ett anfall. Jag syns att det leder knödelsuppe.
Alltså, inte nog med att man har fått lyssna på det norska fotbollsundret som är på väg fram. Nu trycks man dessutom ner i skorna och inser att det svenska landslaget är skit.
Nej, det är inte skit. Det är klart.
Vi är i EM i alla fall.
Det är ju självklart EM och är fortsatt bättre. Ingen tvivl om, men nu snackar du om hur jag ser på det. Det är ju inte de profilen som... Alltså, spör du nu en norrman, vem är på det svenska landslaget? Jag tror inte han skulle kunna svara ett enda namn omtrent. Hade du spurt för 10 år sedan, för 20 år sedan, så kunde man ramsa 15-20 namn. Alltså, det är en grå massa av stabilt goda fotbollsspelare, förstår du? Mm. Ja.
Är det också kanske så att man har överskattat tillväxten på toppen av svensk fotboll?
Jag ska inte börja tänka till.
Ja, men jag inser här och nu att
Kulusevski
och Alexander Isak kanske har sminkat över en icke-existerande bredd på det som kommer underifrån, som man kanske tänker är otrolig bara för att två spelare kommer fram.
Det är ohoppat.
För tittar man på svensk klubblagsfotboll kontra då norsk, ja, det känns ju snarare som att det är Malmö, men sen är det inte så jävla mycket som händer. Och på tal om lag som ser ut på ett sätt demografiskt och åldersstrukturellt, så ser jag inte det här Malmö var som bäst om 2 år, utan det är i princip hela truppen som ska byggas om i stommen. Men vad fan, har Sverige en riktigt dyster framtid?
Alltså, så här, kollar man på, vi pratar om 15-16-åringar och så vidare, så, och det är ju vanligare nu för tiden att svenska gutter också går till stora klubbar, alltså Kulusevski-vägen som gick från BP till Atalanta, väldigt bra, ja, men Italiens bästa akademi får vi ändå säga, men den vägen går ju väldigt många unga svenska fotbollsspelare nu också. Vi har Juventus, vi har alla möjliga olika klubbar, 15-16-åringar som är på väg upp, som man kanske inte känner till namnet på, men det är klart att det finns liksom en fotbollsutveckling i Sverige också.
Det var inte min del att komma hit och svartmala det, men
nej, men det, och det fattar jag också, men jag gillar ändå att du tryckte ner foten där.
Ja, men det är bara profil, huvudsakligen profilen man tänker på. Ja. Men hör nu, en grå massa med goda fotbollsspelare kan göra stora ting. Det såg man ju bara i förra mästerskapen i Sverige.
Jo.
Men, ja. Men jag hade ju, jag syns ju det hade varit grejt att kunna byta ut Marcus Berg efterhvert. Men
du är ju inte ensam om att tycka det. Och även nu i landslaget att spela Quaison Isak till exempel som anfallspar.
Och så får det väl hoppa, och så för Sveriges en del, att de sätter in han är det FCK-keepern? För Robin Olsson, han har ju inte spelat fotboll på 100 år.
Ja, nej. Och jag tycker,
om nu ska han vara bakom Pickford, exakt. Så det lär inte bli jättemycket speltid
alltså, det är väl klart att han kommer få någon chans här och där, men jag tror inte man flyttar på Pickford, ja,
men
oavsett
det som är intressant. Nej, men nu tänkte på landslaget, att han från FCK, att han bör bli förstekeeper.
Karl-Johan Jonsson, ja. Världens bästa målvakt.
Ja, absolut. Ja, det är det värsta jag sett, det han gjorde alltså. Helt sinnsikt. Ja. Det var ju mot Manchester United.
Ja, exakt. Ja.
Exakt. Nej, men jag kan tänka mig att Karl-Johan Jonsson, om han gör en bra säsong här under i FCK, och Robin Olsen kanske gör två cupmatcher, då tror jag ändå Janne tänker tanken inför EM.
Mm. Om jag får ta på mig Camp Sweden-mössan, så är det ju visst, Emil Forsberg 29 år, men han är fortfarande 3-4 goda år om man får vara skadefri. Quaison 26 år, visst, han är inte purung, han är inte 18, men han har ju många år kvar, och känslan med Quaison till exempel är ju att det kommer bli, det var ju snack om Lyon nu på deadline day, och att det kommer bli en större klubb vad det lider. Och ja, men så här, Dejan Kulusevski, Alexander Isak, hur många behöver man? Alltså, får Alexander Isak den utvecklingen som man ändå fortfarande tror att han kommer få, bli, liksom, gå till en ännu större klubb, Dejan Kulusevski i Juventus, om han får speltid där, fortsätta utvecklas i en av världens bästa klubbar, alltså då har vi dem i laget. Absolut. Så det är ju våra ödegård.
Det
är
och så har det Mattias Svanberg, som jag har väldigt stor tro på.
Jag också.
Svanberg, jag älskar den spelartypen med rak i ryggen och bara som en maestro på mitten.
Jag tycker också att en kunde dömas bort i söndags. Alltså.
Ja, men,
jag gillar också hur Mihailovic har sakta liksom, utvecklat honom också. Absolut. Till att bli den spelaren. För han kom från Malmö, kändes som en snabb spelare på kanten lite grann. Sådär. Alltså, nu kommer han in i Bologna med pondus och har fått mer och mer och mer speltid. Alltså, lite den italienska modellen, det här med att man ska tåla mod med sina unga spelare. Och där, kanske var det perfekt för honom att hamna i den miljön då.
Ja, men Mattias Svanberg, han är ju en fattig man, Sander Berge.
Ja, det är så.
Vad fan är det som händer? Här har jag gått och tänkt i 2 år lite drygt att det var ju ett pikt och kul svenskt landslag som gick till kvartsfinal i VM. Och så inser jag, det var ett grått Grekland.
Ja, det var leberknödelsop över alltihopa.
Det var ett grått Grekland som inte nådde hela vägen fram. Fan.
Tror du det kommer det med massa hissiga kommentarer på Twitter efter det här blir släppt ut? Jag ska bara passa upp nu.
Vi kanske ska släppa...
Följ Per Jale på Twitter för övrigt.
Exakt.
Han finns där, eller hur?
Ja, gör det.
Herregud. Hägglund 7,
yes.
Om jag inte minns fel. Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson. Vi har vind i seglarna, vi har pengar på kontot och nu riktar vi in oss mot en speciell helg. Mm. Det är ju Nations League-helg, det är alla medvetna om. Men Superettan rullar på. Det är ju en coronasäsong som gör att Superettan, de är ärliga mot sig själva. Vi har inte så många landslagsspelare, så låt oss trumma vidare.
Ja, nej, men så är det ju. Degerfors, Brage, de andra gängen, de får ju ha fulla trupper.
Och det är just i matchen mellan Brage och Degerfors vi hittar ett av våra spel i söndagens trippel. Vi tror nämligen på målfest här. Mm. Degerfors slog nyligen Västerås med 4-1 och har rejält med luft ner till kvalplatsen. Stormar mot Allsvenskan. Och det här gör att jag tror att Degerfors kommer bara blåsa på.
Ja, men, inte så mycket... De har inget att förlora och de har en väldigt bra offensiv, som du sa. Jag såg matchen mot Brage i brist på annan fotboll. Och, ja, men, det är en skön offensiv och de har bra spelare där framme som verkligen sätter dit bollarna också. Så att, det är ju någon slags grund i spelet också.
Precis, och tittar man på Degerfors resultatrad så är det inte massa 1-0-er. Nej. Utan de gör ett par kassar framåt och sen så får de väl släppa in ett eller två.
Fina Degen.
Gör inte så mycket. Brage då? Ja, ska man göra anspråk på den där kvalplatsen, då är det bara vinst som gäller. Så att jag tror att Brage också bara kommer tuta och köra. Mm. Och Brage har en bra form för dagen offensivt. Så att mål blir det här.
Så är det.
Över 2,5 på Domnarsvallen.
Jajamens.
Sen hämtar vi 2 stycken favoritsegrar från Nations League. Det fina med den här upplagan av Nations League är ju att divisionerna har gått från 3 lag till 4 lag. Mm. Tidigare i A-divisionen så har det då varit toppgäng mot toppgäng. Lite svårare att pricka vinnare, men nu när det är 4 lag så har det ju skiktat sig lite även i A-divisionen.
Ja, men lite mer i alla fall.
I den här gruppen, Spanien, Tyskland, Ukraina och Schweiz, så finns det ju 2 tydliga slaktargäng.
Mm, nej men, och dessutom 2 stycken gäng som är i form. De kommer in med spelare till de här 2 matcherna som har liksom fått igång säsongerna. Och oftast brukar det gynna då favoriten om man har spelare i form. Och känslan är också att man så här... börjar väl närma sig någon slags EM lite grann i och med det här. Jag vet att många förbundskaptener också upprepar ständigt liksom vikten av att ta tillvara på just de här matcherna för att komma förberedda det så få tillfällen man har. Så att jag tror extremt starkt till exempel på Spanien i den här matchen.
Spanien möter Schweiz på hemmaplan och det här tror vi slutar med en tvåmålseger eller mer för spanjackerna.
Ja, vi tror jättestarkt på det. Alltså Spanien som är en av favoriterna i EM, de ser så jävla fina.
Samma lina tar vi i matchen mellan Ukraina och Tyskland.
Ja, men vi gör det, Sonika.
Jag såg Ukraina mot Spanien. Mm. Det var inte kul.
Nej, men det
de
är inte
ser
kul.
Inte bra ut.
Nej.
De ska inte vara i en A-division i Nations League. Nej. Tyskarna däremot, nu har de ju Tyskarna däremot får ju nu välja och vraka bland alla toppspelare som nu är igång. Många kanske minns den förra samlingen. Då var det ju en hel del spelare från bland annat Bayern München som då tackade nej och inte ville spela för att det hade varit så lång säsong och så vidare. Nu har ju
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Löv, hela stjärngänget att välja mellan. Så att tvåmålseger för Tyskland, tvåmålseger för Spanien och över 2,5 mål i matchen mellan Braga och Degerfors. Det är trippen. Ni hittar den som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Man kan rygga med 148 kronor och skicka in sin rygg under hashtaggen Tuttotrippen.
Ja, och är man under 18 år så behöver man inte fundera på detta för då får man inte spela i Sverige. Och sen så finns stödlinjen.se för de som har problem. Tänk på det hörni.
Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Tuttobalotto.
Tack.
Vi släpper den svenska och norska landslagsfotbollen. Det här är ju Toto Balotto, så vi kastar oss från det ena till det andra. Vilka eller vilken klubb tyckte du gjorde den bästa deadline day-värvningen?
Arsenal.
Med Thomas Partey?
Ja, det må
där håller jag med dig.
Ja, det är ju ingen snack om saken. Man har väntat på att starta Patrick Vieira i 14 år. Och nu är han här och han är perfect.
Hur gammal är Partey?
27 år. Ja. Han har det, går in i sin prime nu.
Sen har väl många menat på att Xhaka och Guendouzi och Torreira, alltså att den värvningen har gjorts förut och det är spelare som aldrig har flugit speciellt högt. Men jag tror ju verkligen att Thomas Partey är pusselbiten Arsenal har
absolut,
väntat
och det
på.
Ser man,
kommer bli det.
Det ser man på detaljerna han har på allt ifrån ballvinning till tackling till allt i La Liga och högt han ligger på allt. Och det är akkurat det som det skjoldet på mitten som Arsenal har savnat. Så Arsenal har kommit väldigt gott igång. Har tränaren som man har drömt om man skulle få efter katastrofen med Emery. Och nu med en bra mittstopper in med Gabriel. Massa goda unga spelare. Ny kontrakt med Aubameyang. Och in med en chef på mitten. Så jag tror det är grunt att vara positiv för Arsenal. Och jag vet ju här i Sverige så är ju Arsenal mycket större än de är i Norge. För att Arsenal har ju alltid haft en super Swede. Från Limpar och Ljungberg höll på sig till Rami Shaban. Nej men alltså det är, Arsenal står stärkt här i Sverige. Så det är grunt att vara positiv, absolut.
Vad är din magkänsla kring Cavani till United?
Jag fryktar lite att tanken börjar gå tom. Han börjar bli gammal. Han har spelat på högt nivå i många år nu.
Men levt på lite sin rivighet också sådär. Han inte...
Men så har han också levt på att han har spelat för Paris Saint-Germain som har skårat väldigt mycket mål, inte sant? Nu ska han med ett Manchester United-lag som kanske har det lite tufft och lite motvind i tider och i Premier League, och han kommer att bli mosad ner bakfra av en del knuckel mitt backa. Så nej, vi ska vänta med någon facit där, men det var ju inte det de skulle ha. Nej. Det var ju Jadon Sancho och så gick det bara ned och nedover. Så de är väl inte förnöjda med sitt vindu där.
Jag kan tänka mig också att i och med Martials avstängning att Cavani eventuellt går rakt in, och han har inte spelat fotboll sen januari.
Han har ju gjort som Haaland. Han har ju varit ute på fältet.
Ja, ja, det är fantastiska när han går med lie, va?
Ja, han går med lie och det var inte bara lie utan han hade boskap och sådär som han tog hand om också.
Nej, han har ju glömt av hur man ska spela fotboll. Det är ju trots allt en av världens bästa strikers de sista 10-15 åren det handlar om. Så men tänk när Henke Larsson gick till Manchester United. Mm. Att kanske Cavani kan få samma lite av statusen.
Från innebandyn.
Just det.
Ja, så verkligt alltså. Om vi tar oss till Italien då, så var ju den stora smällen Chiesa till Juventus. Jag såg Gazzetta dello Sports framsida i morse, tror jag, där man hade Andrea Pirlo som en dirigent. Och så var det då Chiesa, det var Dybala, Ronaldo, Kulusevski och Cuadrado. Första tanken var då, trist för Morata att inte ens vara med i den.
Ja, nej, julkasten.
Alltså, han har inte ens en fiol i handen.
Nej, men alltså, då kanske snackar om han Moting. Men alltså, jag vill ju också påstå att Morata har ju också en av de bästa agenterna i världen. Mm. Ja. Alltså, han har blivit omsatt för över 2 miljarder. Men han är ju en trefot. Han är iskall. Ja. Den första matchen han hade för Juventus, det var skandalöst dåligt.
Ja,
och Juventus skulle hämta Luis Suarez, den skulle hämta Edin Dzeko, Olivier Giroud, och de mente upp med Alvaro Morata. Och det är ju en kämpemiss för ett Juventus-lag som ska försöka vinna Champions League. Det är det som är överordnade mål. Så nej, Morata, där är jag skeptisk. Men för Serie A sin del så är jag väldigt glad med det som skedde på denna dag, att vi fick behålla så många namn som har varit linkade ut i så många år. För exempel Koulibaly. Han är i Napoli nu. Han gick inte till för massa pengar. Lautaro Martinez, han gick inte till Barcelona. Milinkovic Savic, han blev ända en säsong i Lazio. Rodrigo de Paul gick inte till Leeds. Skriniar gick inte till Tottenham. Nej. Vi fick behålla alla där.
Chiesa, som ryktades också mycket gå till klubbar utanför Italien, blev ju kvar i Italien.
Och vi fick Smalling tillbaka. Zlatan gick inte till Hammarby. Han blev i Milan. Och José Cajón blev i Serie A.
Skriniar.
Ja. Sånt sett så är jag väldigt förnöjd som Serie A-kommentator att vi fick behålla så många profiler.
Om Choupo-Moting och Moratas respektive agent ska lyftas, nu får väl alla Laziale ursäkta, men Milinkovic-Savic agent kanske inte ska ha högsta betyg.
Nej, det är ganska imponerande så att han är där fortsatt. Men det är prislappen som är extrem. Det är ju 1 miljard för Savic.
Men Chiesa då, vart pusslar du in honom i Juventus?
Alltså, om vi ser bort ifrån Dybala, för att han är lite plagad med skada. Men alltså att vi har Kulusevski och Chiesa som matar Ronaldo på topp. Där har du en variabel. Men så har du också, vi kan köra en 4-4-2 med Chiesa och Kulusevski på varsin kant, med stram defensiv organisering centralt på mitten, med för exempel Dybala och Ronaldo på topp. Så jag tror att Chiesa och Kulusevski, det är en del av generationsskiftet till Juventus.
Man pratar ju lite i Italien också om att de ska spela 3-4-1-2. De har faktiskt ställt upp en sån modell i det här Juve Stellare, alltså fyllt med stjärnor och speciellt offensiv kraft, där man ute till höger då har Chiesa. Och där man ute till vänster har Cuadrado. Och så har man Kulusevski bakom Dybala och Ronaldo. Absolut. Det är också en möjlighet. Men de ställer ju, å andra sidan så ställer de upp 6 olika varianter. Du har 3-4-3 som Pirlo har pratat om. Ja, men då blir det ju konkurrenssituation mellan Chiesa och Kulusevski ute till höger. För jag tror inte de två kan leva ihop på en kant.
Nu har jag nu på 2 kamper Andrea Pirlo hade 43 olika formationer, föreställs det som. Det är väl, han driver lite vad han vill ha. Ramsey fri roll där och det funkar ju väldigt bra i första matchen mot Sampdoria. Så det vill ta lite tid för dem sett det de vill ha. Men det som är intressant med Juventus, det är ju generationsskifte som pågår för fullt nu med Matthijs de Ligt som är kommit in, med Bentancur som ska vara chef på mitten i lag med Rabiot, Kulusevski, och vi har
Chiesa,
McKenny kommer också in, Artur som är lite yngre än Pjanic. Så det är generationsskifte rätt och slett. Så de jobbar för framtiden nu, Juventus.
Har du slutat förvånas över Atalanta?
Nej, jo. Vad ska man se?
Ja, vad ska man säga om Atalanta?
Vad ska man se egentligen?
Såg du att det var en ny holländare som gjorde mål nu senast? Ja. Som man aldrig hört namnet på.
Sam Lammers.
Sam Lammers.
Och det var första gång en Serie A-klubb har 3 målskårare från Nederland sedan 1992-1993.
Och då var det
Marco van Basten, Frank Rijkaard och Ruud Gullit i AC Milan. Den är ganska fin.
Mm. Ja, får man säga.
Nej, och men de här guttarna i älskar ju liksom gå över och vara lite papegojig här till det norska språket. Jag älskar att de här spelarna också nu får chansen i landslaget. Alltså, man tänker så här, okej, okay, de är bra i Atalanta-miljön, men det finns väl holländare i större klubbar som borde liksom gå in i en startelva för det holländska landslaget. Men nu kommer Hattebor och de här lirarna in i Holland.
Ja, men vi satt ju inför Serie A-säsongen här och pratade huruvida Inter till slut skulle kunna brotta ner Juventus från tronen, och kan Milan bråkas in i topp tre, och så blir det lite som att
man glömmer av, man glömmer
det ska av inte kunna, det måste ta slut någon gång. Har du tagit dig förbi det stadiet och börjat se på Atalanta som en titelutmanare?
Absolut. Där, absolut.
Det är inget
det reell scudetto utfordrare, utmanare, 100%. De är så vanvittigt bra. Och det är det samma som du snackade om med landslaget, som en Bodø/Glimt. Det var ingen från Bodø/Glimt som var på landslaget. Och selv om hele Norge krävde, sa jag att la Bodø/Glimt vara det norska landslaget plus Haaland och Ødegaard, ja, så vinner vi VM liksom. Det var det som var tanken.
In med Knutsen också.
Ja, in med han som tränare. Nej, men de är så bra, och så länge de håller Gasperini och det här 3-4-3 med som Bodø/Glimt dobbling och tripling på kant. Mm. Det går så fort, och det, du kan inte försvara det mot det, och så ska du ha Zapata på topp, och så sätta in på Luis Muriel som alltid skårar. Alltså, det är ett fantastiskt fotbollslag, och lycka till Liverpool vi ska spela mot Atalanta som när spelade mot Aston Villa. Då blir det 2-siffra, garanterat.
Ja, det kan bli otroliga matcher att följa oavsett. Finns det någonting annat som du tycker sticker ut med den här Serie A-upplagan? Något lag som ligger lite extra varmt om hjärtat, eller någon spelare som du har fått upp ögonen för?
Jag är Malinovski i Atalanta som är min nya favoritspelare. Mm. Med den villaste skuddfoten sedan Lukas Podolskis dagar. Mm. Alltså när han 30 meter in, så man blir lite rädd. För man vet att nu kan det vara så att han går på skott. Och alltså, han skjuter så hårt. Alltså det är så tufft att se på. Alltså spelare som kan skjuta 190 km i timmen, det är så jävla tufft att se på. Så Malinovski är en sån favoritspelare. Men där också, vi har ju fått en norsk liten våg in i Serie A. Vi har 4 spelare nu från Norge i Serie A. Mm. 2 i Sampdoria, och vi har en i Udinese, och nu Jens-Petter Høeg i Milan. Så det är också en sån, vad är det som pågår? Vi ska inte ha det så här. Vi ska kanske ha... Nej, men du vet, en Flo i Siena eller kanske Huseklepp i Bari. That's it. Vi ska inte ha 4 norrmän i Serie A. Det är helt sjukt.
Det måste ändå vara jävligt roliga arbetstider för Per-Jarle Häggelund just nu.
Åh, det är så fint att få ändligen kommentera norrmän i Serie A.
Det har du väntat på.
Ja, det har vi väntat på. Så det är bara att njuta det mens det är sånt som det är. Och vi hade ju Joshua King på väg till Torino eller Fiorentina, men jag tror han väntar på att gå till en Premier League-klubb, för de kan ju fortsatt handla fram till fredag internt, Premier League och Championship.
Just det. Vi ska börja runda av om inte du har någonting mer.
Ja, men det är ett otroligt uppsnack inför Norge-Serbien imorgon, och jag känner att jag ska sätta på mig de norska färgerna imorgon. Jag kommer hålla på det här laget hela vägen in.
Halle, gott att höra. Jag hoppas, vi brukar ju heja på dock lite i smyg i mästerskap, så jag hoppas att Sverige också förbarmas över lillebror och bara...
Du har väl sett hur vi har börjat fira 17 maj även i Sverige, och Nyhetsmorgon och alla liksom tar upp, och nu är det 17 maj. Nu får vi sluta upp bakom vår lillebror.
Ah, eller? Jag gnuggar Serbien nu. Jag gnuggar Serbien.
Någon ska också göra det, Gugge.
Ja, missa inte den här matchen på C-more imorgon. Jag programleder studion ihop med Backe och Lund och gänget. 20:45 Norge-Serbien. Men slå på TV12 för guds skull 17:30. Det är Ryssland-Sverige i den första av 3 svenska landskamper kommande dagar.
Det blir en lång studio då.
Det blir en riktig långpanna imorgon. Ja, innan vi stänger butiken så har vi fått en del lyssnarfrågor här. Rickard Petersson undrar hur bra Jan-Åge Fjørtoft egentligen var.
Han var ju stor i Tyskland. Han kunde ju springa bara 7 km i timmen. Han var ju extremt trög. Stor och stark target. Men skulle vi sammanligna han idag med Lengbert Haaland, så är han ju ingenting.
Lars Johansson, han undrar hur magkänslan och tankarna går kring Arsenals säsong. Hur långt kan det bära?
Topp 4 och ny cup-titel.
Jonas Bertelsen undrar om det finns någonting som särskiljer norsk versus svensk kommentatorstil.
Nej, jag tror vi är ganska lik. Det är samma energi upp och ner. Det är ganska likt, absolut.
Om du skulle jämföra din stil med någon svensk?
Nej, det är väl Jesper igen. Jag har ju personligen en väldigt stor favorit i Niklas Jarelind. Jag menar ju att Niklas Jarelind är en fantastisk fotbollskommentator. Och jag syns ju den nya unge vin i Sverige är väldigt bra. Med Anders Bjur, Kviborg, Svanemar, Pintorp och det här.
Svanen nämns där.
Absolut, Svanemar är en sån äkta yrkesman som bara... han är så stolt över att få jobba med det. Han lägger så mycket arbete i det här. Och det gläder mig som jag blir lite äldre nu att se att man har den driven som jag förhoppningsvis själv hade när jag var yngre. Mm.
Ja, den värmningen satte vi bra.
Ja, det gjorde vi.
Det får man säga. Finns det någon norsk Niklas Holmgren?
Det var Nej, det finns ingen annan än Niklas Holmgren.
Lambro undrar ifall Hauge kan nå upp till...
Du säger Hauge, du säger Höge, eller hur?
Ja, fast jag hörde Hauge själv säga Hauge.
Alltså, alla i Norge säger Höge. Han sa själv Hauge. Han tog en kolasinats med uttalet sitt eget namn fel för att eventuellt göra det mer internationellt. Men han heter Jens-Peter Hauge och ingenting annat. Men han sa själv Hauge. Så därför har jag sagt till svenska kommentatorer, dere får lov att säga Hauge, okej.
Okay. Ja, men då kör vi väl på Hauge.
Gör det går bra.
Kan han nå Håland Ödegård-nivå?
Så länge han står emot presset och kraven ifrån Zlatan och Ante Rebic och tar rygg på Ante Rebic och Zlatan och lär av dem, så kommer Jens-Petter Høge att nå extremt långt. Men nu må han stå emot den första vågen av press och krav. Och det ser man har mental styrka att göra, så jag är positiv för Jens-Petter Høge. Mm.
Etov undrar om det pratas i Norge om Sveriges fantastiska läktarkultur.
Absolut. Det vet alla i Norge att svenska tribuner på de stora kamparna, Stockholms derby, det är bland det absolut bästa som finns. Inte bara i Europa, men i hela världen.
Och det är ljusår ifrån Norges.
Ja, det är så otroligt många ljusår ifrån Norge. Det finns en och annan kamp i Norge där det kan vara lite stämning, men Sverige är i yppersta världsklasse när det gäller tribunerliv. Och det är ju det man savnar mest med fotboll här i Sverige, och inte kunna gå på ett skickligt derby.
Jag älskar att norskan har tagit tribuna, alltså det italienska namnet för läktare. Tribuneliv.
Ja, tribuneliv måste man säga.
Emil Olsson undrar hur bra Bodø/Glimt, alltså dagens Bodø/Glimt, står sig sett till de bästa upplagorna i Eliteseriens historia.
Det här är, de tar ju allt av rekorden nu, så det här kan vi faktiskt se att det är det bästa norska laget vi har sett i översta division någonsin. Men de har fortsatt en väg att gå i Europa för att kunna matcha det bästa Rosenborg-laget som faktiskt slog Milan på bortebane. Bodø/Glimt var när, tappade 3-2. Mm.
De förlorade mot Fiorentina hemma, den var jag kollade på uppe i Trondheim. 1-0. Gobbi gjorde mål.
Massimo Gobbi
gjorde mål.
Fina
på
Gobbi.
Lärkedal heter arenan, va? Uppe i Trondheim.
Lärkendal.
Lärkendal.
Ironien när Gobbi skadade för Fiorentina mot Juventus.
Ja, exakt. Ja. Den får ni suga på, ni som lyssnar på det här.
Just det. Anders Kärnberg, han undrar, vad är egentligen grejen med alla jävla dubbelnamn?
Det är i Nord-Norge. Jag heter ju Per Jarle. Och mina bästa kompisar heter ju Roy Sverre, Björn Arne, Jon Rune, alltså Ole Andreas, det bara är sån. Och så har du bindestrek mellan de två namnen, så skall bägge namnen uttalas. Det är därför bindestreken är där. Så det är en nordnorsk sak, absolut.
Kortar man ner det och har smeknamn? Eller
nej,
kör man?
Nej, man kör på hela namnet.
Kör på, jag gillar det. Mm.
Jag har ju alltid sagt Erling Braut Haaland. Ja. Och så har du sagt, du måste sluta säga Braut.
Men är det bindestrek då?
Ja, men Braut är ett efternamn.
Ja, men då
det är ett fornamn.
Ja, men det ska väl uttalas?
Ja, jo då, det kan det väl göras.
Fast du säger Erling Braut.
Nej, jag säger Erling Braut Haaland.
Okej. Okay.
Men kör de flesta på bara
men det
Erling
Haaland. Det här var ju en annan diskussion. Bindestrek är ju fornamn.
Ja, absolut. Men Thomas har bastat med att jag måste sluta säga Braut. Men jag tycker inte det. Det var någon som frågade, tycker norrmän också det är kul att hans kusin heter Haaland? Eller är det liksom...
Men heter han Haaland? Han heter väl Haaland, men han har en annan, en Braut. Nej, Braut Haaland.
Det finns en kusin som heter Haaland.
Ja, och han,
och
han har nog gått till Lilleström. Mm-hmm. Så nu kommer det. Det här är en genpoolen.
Just det.
Watch out.
Men alltså, är det också någon norsk grej att man förändrar någonting i namnet som kusiner? Eller hur, alltså, är det bara en slump att den familjen heter Haaland och Haaland heter Haaland?
Jag tror det är som det gamla gårdsnamn, vet du. Mm. Den ena gården heter det och andra. Ja. Alltså, det här är ju bönder vi snackar om. Så.
Jag älskar.
Johan Wikström undrar vad John Karev gör idag?
Han är väl skuespelare och modell och bettingambassadör. Modell. Och lever det glada liv. Han är ganska kul och laid back. Han är fin. Han är en leveman. Mm. En globetrotter.
John Karev hade jag kunnat tänka mig liksom byta liv med ett år.
Ja, jag tror John Karev. Det är ganska okej att vara John Karev. Och så måste jag huska på att han var jävligt god att spela fotboll. Mm. Alltså, i det Valencia-laget han spelade för. alltså hur god han var när de gick till Champions League-final, hur god han var i Lyon när han härjade med Cannavaro, alltså vilken status han har i Aston Villa. I Sverige så det enda som man tänker på är den här förbannade apelsin och det pisse där. Men det vi skulle skriva på John Karev, what a beast alltså. Fantastisk spelare.
Jävla slagkraftigt det var från Zlatan ändå. Det Karev gör med, jag följer jag med en apelsin. Ja, det måste man ändå ge honom. Det var det hela tror jag. Jävligt roligt att du kom och gästade oss, Per Jarle.
Ja, det var otroligt kul.
Bara hyggelig. Kämpefint att vara här.
Hur stort är Toto Balotto i Norge?
Väldigt massa norska Twitter-följare och det är väldigt många som så på Twitter, åh, nu ska han vara med på Sveriges råaste podcast, halle! Så, och vi får hoppas att det blir ännu större nu.
Fan, vad kul att höra. Följ Per Jarle på Twitter. Om ni vill se Serie A i Norge så är det Strive som gäller.
Det är det, och så vill jag också att jag går in och läser lite på nummer7.no som är min egen fotbollsportal som är här startat. Så vi har intervju med kända profiler och vi har den egen oavhängig blogg. Ingen i ryggen, det är bara mig och mitt nätverk. Så nummer7.no, där händer det grejer.
Ja, men det ska vi länka till också.
Är du en Van Halen-gubbe?
Nej, men jag tänker att sista låt blir en Van Halen-låt idag. Är det
ja, som... precis. Jag tänkte att om du nu är som det, så en... står ju stjärnorna rätt. Men det kanske är läge att avsluta avsnittet med en Van Halen-låt. Annars brukar ju alla gäster få välja helt fritt.
Nej, du ska absolut få ta en Van Halen-låt idag.
Då kanske Rock Kim Wirsén ska välja ut den absolut bästa.
Ah, ja, absolut.
Det tror jag.
Du vet att Kim är inne och härjar på Facebook. Skriver kommentarer i så här rockklassikerforum.
När det ska,
jag uppmärksammas av några kompisar till mig.
Bästa basslingor på 80-talet. Ah. Då är Kim Wirsén där och härjar på engelska. Nej, men fan vad roligt att du kom hit, Per Jarle. Stort tack. Vi hörs förhoppningsvis snart igen.
Det gör vi. Härligt.
Ciao tutti.
Ciao tutti.